Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, if you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker is going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Maker. Ska bli spännande att se om min röst håller idag. Förr var det 2 veckor sedan så var det du som var sjuk. Nu är du istället på Rivieran, höll jag på att säga. Det är inte i Portugal, det är på semester väl. Men nu är det jag som är sjuk istället och min röst som kanske inte riktigt håller som den ska. Vi får se.
Ja, det är ju tråkigt. Men då kanske du också får liksom lite kärleksmejl som jag fick. Det var många som tyckte att jag hade en väldigt sexig röst. Ja. Jag håller med, men jag har ju också en sexig röst vanligtvis. Så att,
ja, jag tänkte säga,
ni får det ni får.
Jag tänkte säga att jag får ju sådana mejl varje vecka. Jag behöver inte vara sjuk för att ha sexig röst. Hörde, vad ska vi prata om? Det blir ju väldigt mycket fokus på rapporter återigen. Jag tror vi ska prata om Kambi heter de. Lambi är toapapper och förhoppningsvis så ska man inte använda Kambis aktier som toapapper. Eller ska man det kanske? Det får du svara på sen, Fabian. Vi kommer följa upp lite Podfjell Technology. Jag vet att vi har Chefello, det här matkassebolaget som har bytt namn. Och sen tror jag kanske vi ska följa upp på ett annat bettingbolag. Nej, ett affiliatebolag är det faktiskt som vi pratade om för länge sedan. Som jag tänker håller det hemligt fram tills vi pratar om det. Så det blir någon cliffhanger för lyssnarna.
Det låter bra min vän, det låter bra.
Innan vi hoppar igång såg jag för övrigt att Sam Bankman-Fried, vi har ju följt det ganska mycket här i podden, med kryptoexchangen FTX, som han har ju nu blivit dömd på samtliga punkter. Jag tror att han skulle få 125 år i fängelse eller något sånt där. Vart det straffet?
Jag tror väl fyra...
Alla utom en i juryn.
Ja, men jag tror väl juryn 4 timmar att fastslå det efter en flera månaders lång process. Så att det var inte direkt svår avgjort.
Nej, det känns verkligen inte. Fast ingen tveksamhet känns som. Oavsett vad Sam Bankman-Fried gör eller vad vi säger så är det inte någon rådgivande rekommendation som pågår den här podcasten. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Men du måste alltid göra en egen analys och glömma aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Den här veckan sponsras Market Makers av NordVPN. En smidiga och säkra lösning för dig som till exempel vill använda VPN för att spana in streamingtjänster i andra länder eller kolla på ditt favoritinnehåll även när du är på resande fot. Och jag hittade ett nytt användningsområde faktiskt bara här idag när vi spelar in det här. För Elon Musk har ju släppt sin egen konkurrent till ChatGPT som heter Grok. tror jag. som man då kommer åt via sitt Twitterkonto. Den kommer man inte åt i Sverige. Men då kan man faktiskt använda VPN-tjänst. Låtsas att man sitter i USA och helt så kan man prova den här nya AI-tjänsten. Och jag vet att du har ju använt det här mycket till att exempel kolla Formel 1 och lite annat sånt när du varit utomlands.
Men hur mäter sig den här grocktjänsten jämfört med ChatGPT då?
Framförallt ska den ju ha mer humor, säger Elon Musk själv. Han la ju själv ut ett exempel på Twitter, så man får kolla upp själv. Det var inte helt rumsren, så jag ska inte ta det här.
Humorkungen Elon Musk.
Använder man NordVPN i alla fall kan man vara säker på att man surfar rumsrent. För man surfar ju krypterat och säkert via NordVPN med deras starka virusskydd och integritetsskydd. Besöker man nordvpn.com/marketmakers, alltså nordvpn.com/marketmakers, får man dessutom, förutom att du får stor rabatt på själva VPN-tjänsten, får du också 4 månader gratis abonnemang. Helt gratis. Och så det är ju klockrent.
Ja, och dessutom är det ju riskfritt med 30 dagars pengar tillbaka garanti om du inte är nöjd med tjänsten. En länk finns som vanligt i avsnittsbeskrivningen.
Vi säger stort tack till NordVPN. Ja du, ska vi börja med att prata lite Kambi kanske? Vi tog ju upp dem lite i förra podden, mest bara för att nämna att det är ett ytterligare ett bettingbolag som har lämnat rapport och de hade ju släppt en AI-tjänst nu också. Men nu har vi ju tittat lite på rapporten, det hade vi inte gjort förra veckan.
Ja, när du tog upp det, jag blev ju faktiskt rätt sugen. Det var ju, vi hade ju det väl i portföljen 2020 eller om det var 2021. Men det kanske var kanske dags nu, ta igen. Den här rapporten som sagt såg rätt bra ut. Omsättning upp 50% year on year, EBITDA upp 40% year on year. Net cash liksom, det är också upp 60%, så att de sitter ju hamstrar cash, vilket det känns kul. Kvartalet är faktiskt rätt långsamt. Det är många favoriter som har vunnit, men det som faktiskt har fått det här kvartalet att gå som det har gjort, det är ju icke återkommande intäkter, vilket kanske inte är så kul när man liksom öppnar rapporten, ser, oj, det här ser riktigt bra ut, det är kanske inflationen, och så inser man att det är mycket icke återkommande intäkter här.
Man kan ju snabbt säga bara förresten, om det är någon som inte känner igen Kambi sen tidigare, alltså det är ju ett bolag som håller på med sportbok. De sätter ju odds helt enkelt och så säljer de den tjänsten till då bettingsajter. Så när du går in på en bettingsajt, vill lägga ett spel på Arsenal, jag vet inte ens vad de spelar mot, förlåt, Manchester United, så kan det vara Kambi då som beräknar de här oddsen egentligen. De säljer ju den produkten till spelsidor. Och som du pratade om där med att många favoriter som vunnit, ja men det är ju så att det är alltid så att sportboken går ju, det påverkas ju väldigt mycket helt enkelt av vilka resultat man får med matcherna. Är det väldigt mycket udda resultat, det vill säga lag som brukar förlora vinner helt plötsligt, ja då brukar ju oftast, då tjänar ju spelbolagen mer för att det är färre som har bettat på det helt enkelt. Så att det där påverkar väldigt mycket hur resultatet blir faktiskt, hur de faktiska matcherna och så vidare går.
Ja exakt, och net gaming revenue är ju ner och varit 13%. Så det är inte heller, inte jättekul. Det som är...
Så det är helt enkelt mindre spelande på betting?
Ja, eller de drar in mindre pengar i alla fall efter alla utgifter. Det som är kul är ju kontrakten, vilket gör att framtiden kan vara lite ljusare än vad den har varit. Det stora är ju att man har... Delvis har man ju haft lite extension-kontrakt med till exempel ATG. Men man har totalt 7 partner renewals 2023. Men också att man har 10 nya. Och framförallt här är det ju nyckelkontrakt med Svenska Spel, som kan vara ett av de mest signifikanta kontrakten i Kambis historia för att ersätta deras sportsbok. Och sen ett kontrakt med LiveScore Group, som är en av världens ledande realtidssportdata- och medieplattformar med cirka 50 miljoner månatliga användare. Och Kambi spår ju att det här kommer ha meningsfull påverkan på resultatet redan i andra kvartalet 2024. Och att det här kan ju bli några av Kambis största kunder. Ja, vad sa jag då?
Du sa andra kvartalet.
Det är andra halvåret.
Nej, andra kvartalet, sorry.
Andra kvartalet. Det är så mycket termer här i finansvärlden. Kvartal och halvår och år och grejer. Det är svårt att hålla reda på. Du har helt rätt, min vän. Andra halvåret. H2 2024. Men enligt konfkalet då, så största kunden drar väl in norr om 30 miljoner euro. Så lite under det här förväntas väl till exempel Live Group eller Live Score Group kunna dra in, om allting går rätt till, om det ska gå in lite på det. Management är ju väldigt bullade. Men som
det är intressant det här bara med snabbt med avtalen där, för Vi spekulerade ju lite i det förra veckan. Jag kan bara repetera det snabbt. En anledning till att Kambis aktie har gått så otroligt dåligt det senaste året, eller kanske 2 år till och med, är ju för att väldigt många av deras kunder, och även sådana som inte var kunder men som skulle kunna vara potentiella kunder, gick ut och skulle börja leverera egen sportbok. Man skulle snickra ihop det själva. Ofta kanske man genom att bara skrapa Kambis odds från andra sajter de fanns. Och det är ju såklart jättedåligt för Kambi. Många tyckte att det här kan vi bygga själva, det är så enkelt. Och vi spekulerar lite det här med att sämre tider, högre räntor och så vidare gör att det kanske investeringsviljan är lite mindre för att bygga en egen sportsbok. Plus att många kanske upptäckte att det inte var så himla lätt att bygga en sportsbok. Och förhoppningsvis så kan det betyda lite revival för Kambi, att de får tillbaka många av de här kontrakten, liksom, att kunderna kommer dit igen.
Nej, jag håller helt med där, och jag tror att det är en väldigt korrekt analys. Om man kollar på många av till exempel Kambis kunder, men också andra bolag som ville bygga egen sportsbok och investera mycket, då var det ju i stort sett toppen 2020-2021 som man bestämde sig att göra det. Vad var det? Ja, det var ju peak låg ränta, eller ja, bottenränta kanske man ska säga. Och då hade ju i stort sett liksom peak marginal, peak intäkt på allting. Så allting såg ju som rosigast ut. Och då ska man bestämma sig, ja, vi ska investera jättemycket och bygga egen sportsbok. Och nu, 1-2 år senare, så är det ju inte lika attraktivt att göra det. För det kostar ju bra mycket mer att göra det nu än vad det gjorde då. Och det öppnar ju upp för en comeback för bolag som till exempel Kambi, som redan är etablerade, har redan pumpat in en massa capex för att bygga det här. Och som du sa, förra veckan nämnde jag även att de ska bygga ut sin cutting edge AI för att liksom kunna driva unika bet-erbjudanden. Full launch här är Q1 2024. Jag är väl halvtaggad på det här, för innebär ju också stora investeringar. Det är rätt dyrt nu för tiden. Men å andra sidan, som du säger, om det här kan gynna dem på några års sikt genom att attrahera liksom fler kunder som inte vill bygga egen sportsbok, så kan det ju faktiskt vara plus i kanten här för dem att satsa nu när det blir mindre attraktivt för andra aktörer. Och som du också sa, det är uppnämnd efter en 4DQ, så du hade ju helt rätt där i din call-out. Allmänt så är ju marknaden sjukt bäsade Kambi, och det är alltid som mest intressant när du kan se ett bolag, det har gått rätt dåligt, marknaden tror att det kommer fortsätta gå lite dåligt, och det går lite bättre än marknaden presterar, snarare än tvärtom sitsen som det hade 2020, där du har bolag som har gått väldigt, väldigt bra, marknaden tror att de kommer fortsätta gå väldigt, väldigt bra, och de avviker lite, så har du liksom 50% nedsida på det. Och det är väl lite där jag känner att Kambi är nu. Kan de bara prestera lite bättre än vad marknaden tror, och att du går lite mot normalen som det var tidigare, så har du rätt mycket att hämta där. Däremot, det som man har emot sig tycker jag, det är att management är väldigt bullade. Väldigt bullad guidance. De guidar för 330-500 miljoner i omsättning 2027, alltså om lite mer än 3 år, med minst 150 miljoner EBIT. Och det här är ungefär en dubbling / tripling i omsättning, och en dubbling i EBIT-marginal. Och det skulle innebära cirka P4 vid dagens kurs. Det är jättebilligt. Men, 1, jag gillar inte att kolla så långt ut. 2, jag gillar inte att lita på liksom managements bullade guidance. Hade de haft ett bullat guidance på 1 år, visst. Men på så här lång tid och sån här uppsida, så känns det som att man måste försöka syna det lite. Handlas idag på cirka P20 om man skrubbar för engångsintäkter. Och P14-15 2 år ut. Men liksom, vad det handlas till vid slutet av 2024 kommer bero mycket på actuals, kommer bero på hur mycket de här nya kontrakten faktiskt slår ut. Om de har lika stor effekt som man kanske tror, då kan de slå mina estimat. Jag är rätt konservativ här, och då kan Kambi handlas liksom lägre än P15 så tidigt som 1 år ut. Men jag försöker väl hitta något mellanting här mellan att vara alldeles för negativ, vilket är väldigt lätt när det har gått dåligt för ett bolag, och alldeles för positiv, vilket jag tror är risken om man litar fullt ut på management's guidance. Jag vet inte vad du tycker om det, Niklas.
Nej, jag är väl ganska enig med dig. Jag tycker det där är lite synd att de är så bullish faktiskt. Även om det kanske är så att de har rätt också, och då är det jättebra förstås. Men jag tycker också det är lite knepigt. Äger du en aktie, Kambi? Jag gör inte det dagsläget.
Jag äger inga aktier, och det var ju... När du tog upp det förra veckan var ju första gången på länge jag faktiskt att kika på det igen. Och jag tycker fortfarande det är intressant att följa, och framförallt se vad som händer nu under 2024 med de nya kontrakten. Levererar de starkare än vad marknaden tror? Och ja, Kambi, aktien har ju allting emot sig, känns det som. Så att beroende på vad som händer så känns det som det kan uppstå väldigt fina möjligheter här. För att det är långt ifrån över för det här bolaget.
Så är det. Och jag tror att det kan vara en liten vändning i korten då. Frågan är stor den är, så det får man, kommer man ju följa med stor spänning. Jag tänkte hoppa vidare över till... Nu ska jag göra en bra övergång här, Fabian. Är du beredd?
Ja.
På Kambi så finns det ju en som är vd och denna vd är ju chef. Och därför tänkte jag hoppa över till bolaget Chefello. Eller Chefello, som har ticken chef. Ja, eller hur? Den är imponerande, va? Man borde jobba på Sveriges Radio istället. Olle då? Snåljåpen på Twitter, han gick ju in i Chefello, eller Linas Matkasse Group som det hette då. Och det har ju gått väldigt bra, det har ju varit en riktig vändning apropå turnarounds just. Det passar ju ihop ganska bra på temat. Och nu är frågan, är Olle chef nu eller inte? De kom ju in nu med sin tredje kvartalsrapport för året och omsättningen ökar med nästan 3%. Men justerat för valuta ökar 2%. Det känns som att det är en stor trend med att alla bolag pratar väldigt mycket valutajusterad omsättning. För det är ju så otroligt stor påverkan på många bolag.
Ja, mer än vanligt. Man ser många analytiker som tar upp, ja, men varför pratar de om valutaeffekter? Det har de inte gjort förut. Men vi har ju en väldigt speciell tid, eller vi har haft det senaste året, och valutor har ju påverkat bra mycket mer än vad det gjort liksom, åren innan det.
Verkligen.
Och alltså, det har ju kunnat svänga resultatet med liksom uppemot 10, liksom så här tvåsiffrigt,
ja, ja.
För vissa bolag. Och då är det såklart att man måste ta upp det. Det är inte några ensiffriga småsvängningar det här, gäller det här. Det är liksom mer än vad många bolag kanske omsätter.
Ja, ja. Eller nästa bolag jag ska ta upp, där skiljer det över 10 procentenheter mellan faktisk omsättning och valutajusterad. Så det kan ju vara stora.
Exakt, och då är det ju sjukt rimligt att ta upp det och inte bara någon ursäkt som det kanske var för några år sedan.
Nej, och ska man bryta ner i procent, jag menar då Chefello, de växer nu nästan 3%, men justerat för valutor 2%. Det är bara 1 procentenhet, men det är ju 30% skillnad däremellan.
Ja.
Eller 50% högre till och med. Ja, i alla fall. Det viktiga egentligen här var att det här är första ökningen av omsättningen nu efter 2 år där man stadigt haft minskad omsättning. Så det ser ut som någon slags liten vändning här. Och tittar vi på de 3 första kvartalen då för oss, vi slår ihop de 3 första kvartalen, det vill säga hela det här året än så länge, så har man faktiskt också fortfarande sett en total minskning där omsättningen har minskat med ungefär drygt 10% sedan årsskiftet. Men man har vänt till positivt rörelseresultat. Och man har ju haft en strategi om att egentligen, det är ju det Olle pratade om också när han gick in i det här bolaget, han sa att det finns väldigt mycket lågt hängande frukt, man måste tänka om kring sin strategi och management verkar ha koll på det. Det är inte så att Olle har drivit de här stora förändringarna, ska jag tillägga. Det har jag varit väldigt tydlig med, att det är ledningen som liksom såg det här framför sig och han var en av få som trodde på det. Men det de har pratat om det är att försöka ha den här strategin med att försöka få bort de här dåliga kunderna, för det är väldigt många kunder inom matkassebranschen som är lättbytliga. De hoppar fram och tillbaka med olika kassar, så har jag själv gjort, för helt plötsligt får man lite mer rabatt från HelloFresh, så får man lite rabatt från Linas matkasse. Och de har ju landat, de vill inte ha de där kunderna. Egentligen. De vill ha de bra kunderna. Och då är det hellre då liksom låg omsättningstillväxt men att bli lönsamt. Och det verkar ju funka ganska bra ändå. Och man ser också att genomsnittliga ordervärdet på varje kund ökade med nästan 9% under perioden jämfört med föregående år. Och det drivs till stor del av prisjusteringar. Man har helt enkelt kompenserat hög inflation genom att höja priserna under 2022. Men man har faktiskt inte höjt under 2023, ska tilläggas, utan prishöjningen skedde förra året. Så det är inte så att man höjer nu och de kunderna sen kommer tröttna kanske för att man har höjt, utan de höjde förra året och ligger fortfarande kvar. Och för de första 3 kvartalen i år så är man plus både på rörelseresultat och sista raden. Men för Q3 så går man i förlust på båda de här nivåerna. Och det har att göra också med att Q3 alltid säsongsmässigt är det sämsta kvartalet. Vi ska återkomma till det. Ett nyckeltal som man själv pratar mycket om är marginal efter hanteringskostnader. Att det är det man fokuserar på. Och hanteringskostnaden då är förstås att från att kunden har köpt prylen till att man har hanterat den beställningen. Och det handlar ju om att packa ordern och sen skicka ut ordern egentligen. Sen tillkommer ju en massa andra kostnader också utöver det som påverkar totalresultatet. Men just nu ligger de marginalen efter hanteringskostnader. Vi skulle kunna lite förenkla, kanske kalla det någon form av bruttomarginal. Den ligger runt 30% och det är i linje då med bolagets egna mål helt enkelt. Och man säger att god kostnadskontroll bidrog till att minimera den säsongsmässigt förväntade förlusten för tredje kvartalet. Så att det är så att man förväntar sig en förlust för kvartalet. Och det har att göra helt enkelt med att cykeln ser ut så för matkassebolagen. Vi såg exakt samma sak i HelloFresh som kom i sin rapport i slutet på oktober. Att man minskade både omsättning och faktiskt visade förlust i Q3. Och det är helt egentligen väntat i den här typen av bolag. För att det är så på sommaren då det är många som pausar sina kassar. Och då under tredje kvartalet då måste man liksom gå ut och marknadsföra väldigt mycket för att försöka locka tillbaka de här personerna och locka in nya kunder. Så det är alltid väldigt mycket kampanjer efter sommaren, vilket kostar då pengar. Enda undantaget egentligen såg vi 2020, då covid gjorde att volymerna var väldigt stora under sommaren faktiskt. Logistiken, jag tyckte det här är intressant faktiskt. Vad är det egentligen för lågt hängande frukt man pratar om? Vad är det egentligen man gjort för förbättringar i det här bolaget för att kunna höja sin marginal och som ska leda dem till lönsamhet på längre sikt? Jo, men ett jätteintressant exempel är logistiken. Den har tydligen optimerat så pass mycket att man nu kompenserat både för högre bränslepriser och för inflationen, så att man faktiskt kan göra den lönsamt eller lönsammare. Alltså jag tycker det är ett ganska tydligt exempel på den här strategin, hur man ska kunna optimera egentligen. Och ett annat exempel som jag såg, det är att man har gjort ett jobb med att optimera lådstorlekarna. Det handlar egentligen om att trycka ner lådstorlekarna och göra dem mindre. För det levereras ju, de här matkassarna levereras ju inte i kassar som man kanske kan tro namn, utan de levereras i kartonglådor. Och de har lyckats minska användningen av wellpapp med cirka 20 ton per år. Och det gör ju förstås också att man minskar fraktkostnader, för då behöver man färre, kan man få in fler lådor i varje bil. Man har också tidigare kört med is i lådorna. Och just när man levererar då lådorna, då brukar det vara så att grönsaker och så vidare ligger på ett ställe. Det som ska frivara ligger på ett ställe, de behöver ju inte kylas. Men allt kött liksom, eller protein och så, brukar då ligga en egen liten del där man då lägger på så här, typ som kylklampar, fast i en mjuk plast liksom, som är fyllda med vanligt vatten. Men det kostar också en massa pengar att frakta runt. Och då har man kommit fram nu till att det är billigare att köra med kylbilar sista liksom delen på leveransen. Och då sparar man 180 ton is per år, säger man. Så det är ganska otroligt. Så resultat efter hanteringskostnader ligger just nu på... marginalen där ligger runt 30%. Och resultatet efter hanteringskostnader, som då är då liksom bruttoresultatet, det ökade drygt 30% också jämfört med föregående år. Så det är ju tydliga förbättringar här. Man kan ju tänka sig att inflations, alltså deras prisjusteringar de gjorde förra året, borde ju ungefär ligga i linje med inflationen. Så att den förväntade effekten skulle ju vara 0% här om inte några effektiviseringar gjort. Så det är min, i alla fall, mitt antagande, som de har gjort prishöjningar. Så jag skulle säga att marginalförbättringen då, det kommer från de här bitarna. Och den motsvarar då att man ökar resultatet med 30%.
Ja, men på tal om det där, alltså, jag har ju själv sett det med många leveransbolag. Börja slopa... liksom själva kassarna. Och nu när jag får hembeställt från en matbutik till exempel, så får man ju all mat i en back. Då får du ta in backen, lasta av allting och sen gå ut igen med backen. Och det känns ju lite fattigt, men det måste ju ha galen påverkan på bolagen.
Ja, så kan det nog vara. Då slipper de ge bort den där grejen också. Nej, men intressant. Och de här bolagen har ju alltid kört med lådor väldigt länge, men däremot har man kunnat krympa de lådorna. Och så kom fram till att det är billigare faktiskt. Det är bättre tydligen att köra med en kylbil än sista leveransen, än att hålla på och lägga ner is i de här. Nej, och man säger också att den genomsnittliga hanteringskostnaden per leverans, den var 6% lägre under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Trots att man haft en väldigt hög inflation i de områdena. Så det är jätteintressant. Men sagt, omsättningen är ner lite grann. Även antalet aktiva kunder minskar med en ynka procent. Men det kan ju jämföras med förra Q3, så gick det ju back 30% antalet aktiva kunder. Däremot sekventiellt då, alltså från föregående kvartal, ökar man med 14%. Så att man ökar antalet aktiva kunder föregående kvartal. Men det är väl också egentligen bara en säsongseffekt, som sagt. Många säger upp det på sommaren och så kommer de tillbaka igen till hösten. Vi gör precis likadant själva hemma. Och nykundsinflödet är 50% högre än föregående år. Det är lite rörigt, kan jag tycka, ibland hålla koll på det här. Man pratar om aktiva kunder, sen pratar de om ett bortfall. Och sen så pratar de om nykund, för det är ju en del kunder som byts ut. Ja. Mm. Nykundsinflödet är 50% högre än föregående år. Samtidigt som marknadsföringskostnaden bara ökar med 3%. Det måste man ju säga ändå är väldigt bra. Och det ligger väl då i linje också med de här målen som jag sa. Att just att man försöker få in bättre kunder. Man försöker inte bara slänga pengar på alla möjliga. Om de inte ger någon bra liksom, långvarig effekt.
Vilket är bra.
Tittar vi lite geografier då. Linas matkasse, vi tyckte ju att det var tönt att de bytte namn till Cheffello. Men det har ju att göra, man byter inte namn på själva matkassen. Den heter fortfarande Linas matkasse. Sverige står för ungefär en tredjedel av Cheffellos omsättning. Det största är faktiskt Norge, det är hälften omsättning. Och där har de ju märkena Gott Levert och Adams matkasse. Och sen har man också ett danskt varumärke som jag inte kommer ihåg namnet på nu. Det var ju klantigt. Men Danmark är en ganska liten del. Så man kan säga Norge hälften, Sverige runt en tredjedel, resten då blir Danmark. I Danmark är nästan den bästa marknaden, tyvärr, som det är synd bara att den är minst. Där har man lägre inflation, ser man, och man ser förbättrade marknadsförhållanden samt att man förvärvat kunder från en konkurrent. Man köpte ju in liksom inkromet från en annan konkurrent och tog över kunder. Och det har väl att göra med säkert att danskarna är peggade mot euron, så de har ju haft en betydligt bättre situation där, konsumenten. Medan den svenska konsumenten är väldigt svag och norska kronan har ju också gått katastrofdåligt. I Sverige växer Linas matkassa ungefär 5%. Till stor del säger man drivet av ett nytt partnerskap man har med Viktväktarna, där man levererar en viktväktarkasse. Och det här har man fått en exklusiv deal på, så det är bara Lina som får göra det i Sverige också. Men i Sverige ser man betydande inflation och att konsumenten känns svag. Norge, där har man också riktigt svaga makroförhållanden, säger man, och aggressiva konkurrenter som spenderar väldigt mycket pengar på att försöka konkurrera ut dem. Men där skiljer de ju som sagt två olika varumärken, och som jag tolkar då så har de redan varumärken som heter Gott Levert. Och de visar väldigt bra tillväxt. Och det är den billigare kassen. Sen har de Adams matkassa som har lite mer av en premiumstämpel. Och den går väldigt svagt. Och det är helt enkelt kanske tecken då på att norrmännen väljer det billiga alternativet än det dyra. Tillsammans presterar de här två märkena en svagt minskad omsättning i Norge. Och man säger sig framåt, man har ju finansiella mål, men man säger också mer kortsiktigt att man förväntar sig se ensiffrig omsättningstillväxt fortsatt under fjärde kvartalet och in i 2024. Men målet är framåt att man ska ha en omsättningstillväxt på mellan 6-8% per år, och det är ändå ganska bra. Och vi öppnar för marginellt öka sälj- och marknadsföringskostnader, säger man också, om man ser tydliga möjligheter att accelerera tillväxten. Men det betyder ju då att man inte ser det just nu. Så att jag tror att just nu försöker man bara hålla sig flytande, behålla de bra kunderna, försöka driva liksom kostnadsoptimeringar. Och så jag tror att det kan bli riktigt intressant sen när, ja, när marknaden börjar vänta, makroförhållanden, konsumenterna vågar liksom köpa matkassar igen. Då tror jag att det kan vara väldigt, väldigt intressant att börja titta vidare på det här just nu, eller på det här. Men just nu äger jag inga aktier. Målet förresten, just för marginal, ligger som sagt på 30% efter hanteringskostnader. Och där är man nu. På EBIT-nivå vill man nå 4-6% marginal. Så det är det man kan ha med sig när man räknar. Jag har tyvärr inga estimat på det här. Jag följer inte så pass noga. Jag tycker det utvecklas intressant. Och jag tror att det kan vara inom ett år kanske vara väldigt intressant att kika på det här. Men jag äger inga aktier i dagsläget. Något som man kan spana in däremot, det är att det är kapitalmarknadsdag den 14 november. Den kommer även streamas online om man inte har möjlighet att vara på plats. Det tror jag kan vara väldigt intressant för att få lära sig lite mer om det här bolaget.
Ja, väldigt intressant.
Nu pratar vi matservice, matleveranser. Ska vi hoppa över till lite oljeservice?
Ja, jag tänkte att vi skulle ju ha en segway som, nu pratar vi matolja, ska vi gå och prata lite råolja istället?
Ja, det var faktiskt, det var kanske bättre. Snabb grej bara, jag kan nämna det att antalet ägare av Cheffelo har ju ökat lavinartat här under året. Man gick i början av 2022, gick man in, det har varit lite drygt 1000 ägare på, om man tittar på Avanza. I dagsläget ligger det på drygt 1600, nästan 1700. Så att det har ökat med, ja, vad blir det, 15% ungefär. Vilket är ändå intressant, bara i år. Så det har blivit lite mer intresse här. Men det är fortfarande sagt bara, ja, inte ens 2000 ägare. Så det är ganska lite bolag. Och börsvärdet är fortfarande under 200 miljoner. Men ja, jag tycker det är spännande faktiskt att följa Cheffelo och den resan. Men jag är inte riktigt redo att ta in dem än.
Okej.
Okay. Otroligt dålig omsättning i aktier också, ska jag tillägga.
Ja, vi tar nästa. Oddfjell. Kommer in med en helt okej rapport, får man ju säga.
Oddfjell Technology måste jag ändå säga för ordningens skull. För det finns ju också ett Oddfjell på börsen. Vi pratar om Oddfjell Technology, ticker OTL.
Yes, det är väl lite av ett konglomerat där de har haft lite spin-offs. Och i
OTL står ju för Olle Tjackar Linas. Kan man gå på det till Linas regel?
Okej.
Han köpte ju Linas matkasse.
Ja, jo. Okej, okay. Absolut.
Det, lite minnesregel man sådär.
Det behövs dagens värld. Ja, i alla fall tillbaka här då. Helt okej okay rapport för det här servicebolaget. Omsättning steg 28% i kvartalet. EBITDA 13%. Net interest bearing debt genom EBITDA 1,1 gånger. Det är alltså hur mycket skuld du har jämfört med hur mycket EBITDA du genererar. Man får säga att det är relativt låg skuld och utan tvekan hanterbar. Man skulle kunna till och med säga att hade den varit högre hade det inte varit något problem. Backlog minskade med cirka 5%. Mycket har att göra med att man skiftar över liksom det man vill ha i backloggen och då får man blicka fram lite mot 24, 25, 26. Vi ska gå in lite på det. Och sen vinsten steg med närmare 100%, vilket är fantastiskt trevligt för kvartalet year on year. Det är inte så jättekonstigt egentligen med tanke på att sektorn var i stort sett död 2021, 2022. Vid den här tiden så hade det börjat ta sig, men händer ju rätt mycket när en sektor går från botten till att dra igång igen. Oddfjell säger att ja, marknadssynen fortsatt är stark. Den här liksom, vändningen på uppsidan förväntas fortsätta i flera år för sektorn. Och mycket på grund av den ökade drillingaktiviteten man ser. Det är alltså en väldigt tight rig-marknad som vi har pratat om i många rapporter nu, många avsnitt. Och framförallt är det inga new builds. Och framförallt att det är en väldigt tight rig-marknad betyder ju att man kommer behöva Oddfjells tjänster. Där du har till exempel Well Services som är väldigt väl positionerade att kapitalisera på ökad drillingaktivitet. Omsättningen där steg 25%, EBITDA 19% och tillväxt här är på grund av nya kontrakt i Afrika, Kanada och Asien. EBITDA-tillväxt och lägre kostnad här på grund av att man har nya kunder som är uppe och rullar Och det här utgör ju en väldigt stor del av ja, bolagets EBITDA, 165 miljoner. Operations är stabilt med möjlighet för tillväxt. Här stiger också omsättningen med 26%. EBITDA minskar. Men det här är ju på grund av att man det här kvartalet haft lägre marginalaktiviteter under kvartalet. Men man ser fortsatt hög aktivitet för diverse riggundersökningar och liknande. Man ser också en stabil outlook just nu. Mycket tender som är ute. Så kommer fortsatt vara aktivitet för bolaget här. Och sen har du...
Mycket tender ute, men att vdn ler mycket.
Exakt, exakt. Och sen har du ju PNE, alltså deras engineering-avdelning. Här ser du också ökad aktivitet på grund av ökad investering från branschen. Omsättningen stiger 50% year on year, EBITDA nästan 100%, 16 miljoner EBITDA. Rätt litet, hela bolaget i stort sett well services just nu. Det är viktigt här också att man har säkrat en strategiskt viktigt kontrakt med Aker BP i oktober. 100 miljoner över 5 år. Och ja, allt som allt så tycker jag det här kvartalet, det är väl liksom lite av ett mellankvartal. Ser väl helt okej ut. Men som med mycket annat så har ju 2023, det har ju varit lite av ett mellanår för sektorn. Man väntar på att det rampar upp. Varför då? Jo, för att många drillingbolag kommer börja omförhandla kontrakt i 2024 för 2025 och 2026. Och då sitter ju på mycket legacy-kontrakt och framförallt så marknaden väntar ju på att det ska bli riktigt, riktigt tight, vilket till exempel Oddfjell kommer dra väldigt stor nytta av. Man förväntar till exempel en stark förbättring i Q4, vilket är intressant. Men som sagt, man bör få rejäl fjung i andra kvartalet 2024-2025 då de här recontracting börjar hända för drillingbolagen. Man säger själv att 2024 så kommer det vara ett starkare år för bolaget. Det kommer vara bra, men det är 2025-2026 man förväntar sig att det kommer bli riktigt, riktigt aggressivt. Och då kan man ställa sig frågan, varför ska man vara intresserad av det här bolaget nu istället för att bara vänta? Jo, för kikar ut något år, ett eller två år, så ser det väldigt, väldigt billigt ut. Handlas till P4,5 på mina rätt konservativa estimat på 2025, EV/EBIT 4. Och det här är såklart en cyklisk bransch, men EV/EBIT 4 på inte peakvinster. Det här är väl någonstans mellan... mitten av cykeln måste man ändå säga är relativt billigt för ett sånt här bolag som sköter sig rätt bra.
Och disclaimer här, vi glömde kanske det på Cheffelo, men det är ingen av oss som äger aktier i Cheffelo. OTL däremot så äger väl både du och jag aktier.
Jajamensan. Och vi har det i bolaget också.
Precis. Avslutningsvis då, kommer folk bli besvikna här på cliffhanger, men jag tänkte prata lite kort om Trade Doubler, ticker TRAD. Inser nu att jag glömde bort det. Jag skulle inte prata om bolag med låg omsättning. Fick kritik för. Men nu gör jag ändå. Jag äger dock inte aktier i någon av de här bolagen med låg omsättning, så ni behöver inte oroa för det. Jag tyckte bara lite intressant. Jag såg, det kom upp här på flashade till att de hade släppt rapport. Och jag tyckte det var lite kul då, för jag pratade om dem i avsnitt 267. Och tyckte det kanske var lite intressant då. Det hade börjat gjort lite insiderköp och lite annat och sådär. Men de är ned drygt 10% sen dess. Det var en stor initial uppgång där ungefär efter vi pratade om det någon gång. Det var ju samma med att det kom en väldigt bra rapport också, vill jag minnas. Vad sa vi sista? Jo, kortfattat kan man ju säga att det här är ett affiliatebolag om man har glömt bort det. Det handlar ju egentligen om att leverera länkar kan vi säga till lite förenklat bloggar och influencers och så vidare. Och när folk klickar på dem då håller de koll på att det kom från den bloggen så att säga. Det var därifrån du varit länkad. Och då får det skickas en liten kickback sen om du gör ett köp. Och då sa vi då, tesen lite här var att det var ett gammalt, lite bortglömt bolag som ser ut att göra en turnaround och nu handlas till låg multipel. Och det ser väl lite liknande ut nu, även om makroläget har ju förändrats en hel del. En av bolagets grundare var ju faktiskt Martin Lorentzon som gick vidare sen till att grunda Spotify tillsammans med Daniel Ek. Lite intressant. Och Daniel Ek träffade han ju genom att Tradeable köpte Daniel Eks annonseringstjänst som han drev, så att Advertigo. Men Trade Doubler är ner 90% från noteringen för 18 år sedan. Det här är ju bolag som var riktigt håsat under millennieskiftet. Och nu är ju börsvärdet under 200 miljoner. Så det är ett superlite bolag, väldigt låg omsättning. Men man har liksom sagt men säkert börjat bättra på sin lönsamhet. Det är ju marginalen har startat ökat de senaste åren. Och man är faktiskt också de senaste 3 åren lönsamma på sista raden också. Dessutom som sagt följs av typ noll analytiker, allmänt bortglömt bolag, svagt insiderägare tills vi då såg ett insiderköp av CFO. Och det var det som triggade lite intresset att prata om det på den sist. Man pratade då också om att det var ett bolag som jobbar inom en bra sektor långsiktigt. Jag menar, e-handel, influencer-ekonomin om vi ska kalla det och så vidare har ju liksom växer ju på ganska bra ändå. Eller känns som det är långsiktigt trend. Även om det nog antagligen är en liten tillfällig svacka just nu. Men vi ska återkomma till det. Q3 då. Intäkter upp 25% får man ändå säga väldigt positivt. Men 13% omsättningstillväxt om man justerar för valutaeffekter. Det är en ganska kraftig påverkan av valutan.
Det är stor skillnad.
Rörelsekostnader ökar dock också 24%. 15% justerar för valuta. Så att det ligger liksom i linje. Man växer omsättningen i takt med kostnaderna. Så det finns ingen skalfördel man kan prata om här, verkar det som. Resultat per aktie ökar dock från 5 öre till 13. Och det är en ökning på 160%. Jag tror dock att det är lite orättvist. Jag tycker det är intressantare faktiskt egentligen att titta på. Det är lite mer intressant att titta på de senaste 3 kvartalen. Och då har faktiskt vinst per aktie minskat någonting jämfört med föregående år. Kassaflödet också aningen svagare, men det påverkas ju av ett förvärv man gjort. Och vd säger egentligen att vi ser marknadsförhållanden som har påverkat deras verksamhet. Det minskade budgetar, ekonomiska utmaningar för annonsörer, vilket har lett till att man gjort lägre egentligen spenderat mindre på det under sommaren. Men det här är intressant tycker jag, och det var lite därför jag tog upp det också. Sen mitten av september tog verksamheten fart igen, säger man, och vi kunde växa vår verksamhet och liknande tillväxttakt som tidigare. Så någon slags liten vändning ser man här, och det är väldigt intressant. Jag upplever att man ser samma sak om jag bara tänker titta på våra lilla nisch med poddmarknaden, och där det också har varit extremt svalt liksom annonsintresse för alla poddar egentligen under första halvåret. För att nu börja ta fart lite grann någonstans i september. Så jag tror att det kan vara lite intressant att för det här bolaget just att det känns som att det kanske är lite vändningar. Sen vet vi inte vad som händer framåt. Det är det som är problemet. Man har rekryterat färre dock. Man säger att man är väl bemannade. Så att man har ändå lite sådär kostnadstänket när man jobbar. Just den här kostnadsök man haft har ju berott också på att man ändå har rekryterat och blivit lite fler. Sen ser man också att det är positivt. UK har tagit rejäl fart medan Frankrike haltar lite grann, där man inte är med expansionen även om man växer. Och det är lite lustigt ändå att folk drar in på de här budgeterna med tanke på att just den här typen av affiliate-marknadsföring är ju mer eller mindre riskfri. Eftersom man betalar ju först när man faktiskt har gjort en försäljning. Så det borde ju liksom vara någonting man ändå vågar satsa på. Men ändå har man sett lite mindre av det. Och samtidigt så är det väl också så att det då klickas mindre på länkar. Jag tänker folk köper lite mindre för att man har mindre att handla. Så att det här ligger kvar ungefär samma tes liksom som tidigare. P9 betalade man, vi pratade om det sist. Det är fortfarande P9. Jag tror inte på någon uppvärdering för det här bolaget. Det ligger verkligen inte i korten tror jag. Men kanske skulle man då kunna fortsätta växa 10-15% per år då, i bästa fall. Så jag vet inte, jag tycker ändå det är lite intressant att följa det här lite vid sidlinjen. Äger inga aktier i dagsläget. Men det ska bli kul att se om de kan fortsätta den här tillväxten. Om det är så att det håller i sig annonseringstillväxten.
Ja, alltså det är väl som med RakeTech och liknande. Nu är det en liten annan sektor, men det är också affiliatebolag. Och marknaden verkar ju liksom inte tro på att de här intäkterna kommer hålla i sig, vill gärna handla ner dem till en rabatt. Nu är RakeTech väldigt, väldigt billigt och billigare än det här bolaget. Men marknaden gillar inte riktigt affiliatebolag, tror inte på hållbarheten i intäkterna och vinsterna. Eller, det är den synen jag har fått. Jag vet inte om du håller med om det.
Nej, men det håller jag med om. Och för disclaimer där, vi äger aktier i bolaget i RakeTech ska jag säga. Och det kan jag väl tycka är ett mer intressant bet faktiskt än TradeUpResence. Jag tänkte säga säkrare är väl att ta i, men jag tycker det har haft en mycket mer stabilt track record än vad TradeUp har haft. Även om TradeUp börjar sådär bubbla lite grann. Men ingenting jag äger aktier i dagsläget. Och det var väl de bolag vi hade att ta upp idag. Det blir som sagt fortsatt lite rapportfokus den här veckan, vart det säkerligen kanske nästa vecka också. Vi ska dock påminna svaret att inget hört den här podcasten ses som rådgivning. Alla åsikter i vår egna LVS och hämtade sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Vi vill rikta stort tack till vår sponsor NordVPN. Kolla in länken i avsnittsbeskrivningen om du vill ha 4 månader gratis VPN utöver då ett redan rabatterat bra pris för tjänsten.
Kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och eucaps@marketmakerspod. Och glöm inte att lämna en recension på iTunes.
Och sist men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Wow. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.